En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till vår frågepodd om svensk inrikespolitik. Varje måndag tar vi hand om era funderingar, jag och My Råväder.
Hej.
Vilka frågor tycker du är svårast att svara på?
Ja, men inga egentligen.
Det var kaxigt sagt.
Nej, men det finns massa frågor som är svåra att svara på. Kanske inte de om politik. Eftersom det är ändå det ämne där jag känner mig ganska
din hemma arena.
Ja.
Jag vet att du inte gillar att sia om valresultat och sånt. Det kan man ju förstå. Det sätter ju lite ens trovärdighet på spel som politisk kommentator.
Det är tråkigt att ha fel.
Precis, nej, men det vill man ju inte ha.
Men jag tycker det är roligt med sådana här med filosofiska frågor som inte har ett rätt eller ett fel, utan man bara funderar lite över saker och ting.
Som förra veckan när vi pratade om det längre perspektivet.
Mm, precis.
Ja, det var fint.
Det tycker jag är ganska roligt. För det är ju en typ av politisk diskussion som vi sällan har, vi som jobbar inom nyhetsjournalistiken. Sen så tänkte jag, när du sa det här med vad jag svarar frågor och svarar på, då fick jag omedelbart en flashback till att jag satt och tittade på Fördomsshowen med Elisabeth Thand Ringqvist i helgen.
Nytt avsnitt kom i fredags.
Och det var helt fruktansvärt faktiskt.
På vilket sätt tyckte du att det var fruktansvärt?
Då tänkte jag, så här, vad är en svår fråga att svara på? Och det är ju sådana frågor som man inte vill svara på, man inte borde svara på. Men i hennes fall ändå svara på.
Du tänker på frågorna sex. Som handlar om hennes och hennes sexliv. Mans sexliv.
Absolut. Mm. Svara inte på sånt.
Nej, det blev väldigt uppmärksammat det här avsnittet just av den anledningen. Jag såg att det till och med fördes en debatt om, är det så att det har ställts mer frågor kring sexlivet till de kvinnliga partiledarna hittills än till de manliga? Det kan jag inte svara på, jag har inte gjort någon slags undersökning. Men det väcker ju känslor när kvinnor får den här typen av frågor, så är det ju.
Alltså jag
som är av mer intim karaktär.
Jag tycker bara att som politiker ska man inte prata om sitt sexliv. Prata om sex, sexualhälsa, alltså det som är kopplat till samhället och politiken och beslut man kan ta. Jag är inte jätteintresserad av ditt sexliv. Det finns andra poddar man kan lyssna på om man är jätteintresserad av sex och samlevnad. Det här är liksom inte ett forum där jag söker information om någons sexliv.
Men vill du veta andra privata detaljer? Tro till exempel,
mer intresserad av
hemligheter,
det.
Ja. Kriminellt förflutet,
ja,
familjerelationer.
Det är absolut intresserad av.
Det är just sex, där drar du gränsen.
Ja, jag tycker ändå att den privata sfären måste även politiker få ha.
Jag undrar om Elisabeth Thand Ringqvist kände sig bekväm i efterhand när hon såg eller när hon såg reaktionerna.
Jag vet inte. På ett sätt är det fint att man är väldigt bekväm att prata om sin
absolut.
Sexualitet. Det tycker jag, det är ju egentligen inget problematiskt med det. Men det kanske hon skulle gjort det i ett annat forum. Det blir, jag vet inte.
Du uppskattade inte det.
Jag tyckte att det var lite svårt att titta på, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, nej, jag är benägen att hålla med, även om jag tycker att de vet ju om hur frågorna ser ut, de har ställt upp på det. Men man kan alltid säga pass.
Precis, jag tror att det var kontrasten mot de andra som har kunnat säga pass och som har lämnat ut den här typen av frågor. Magdalena Andersson sa ju väldigt tydligt så här, ingen vill veta vad chefen har för sexliv. Helt rätt inställning.
Mm. Ja.
Man behöver inte svara.
Hon är mer van vid den typen av frågor också. Här kanske det märks att Elisabeth Hallinqvist är lite grönare i sammanhanget.
Det är
faktiskt.
Väl det också som man känner av.
Hon kände att jag måste bjuda på mig själv lite.
Ja.
Mm.
Så på tal om frågor som är svåra och svara på och som inte är kul att få. Alltså det är väl typ den kategorin. Som jag ville sätta i det. Allting annat. Men jag skulle väl ändå säga att det som är skillnaden i den typen av frågor och den typen av diskussioner som kanske pågår som mer touchar det här med sexualiteten handlar ju mer om relationerna. Och det tycker jag inte är några problem att prata om egentligen. Alltså vad har människor för relationer? Vilka har de haft relationer med? Hur ser det ut?
Vem är det som bestämmer i en familj när det ska beställas in en hönsgård
exakt.
För Sagerska? Är det Birgitta Ed eller är det Ulf Kristersson?
Ja, nu vet vi det.
Mm, nu vet
att det är Birgitta Ed som bestämmer.
Mm.
Ja, men sånt är väl en relevant diskussion eftersom politik också handlar om nätverkande och kontakter. Och det är väl precis det som det här Nu förstår jag att du gjorde en segway.
En segway rakt wow. in i veckans undran som kommer från Jossan.
Och jag var följd som ett litet vallat får.
Tänk va, nu har vi poddat länge ihop.
Känsla.
Nu vet man att det är så. Hej My och Olivia. Vem lyssnar partiledarna på när de behöver fatta jobbiga beslut? Eller när de känner sig villrådiga? Stefan Löfven brukade säga att hans bästa rådgivare var hans fru Ulla. Men hur ser det ut för dagens partiledare? Hälsar Jossan. Tack så hemskt mycket för din fråga. Vi ska in lite bakom kulisserna idag, helt enkelt My. Inte in i sängkammaren, tror jag i alla fall. Men kanske lite
tack.
Grann...
Tack, vad skönt.
Ja, men vi, åtminstone in i ett arbetsrum där dörren är stängd. Mm. Så kan vi väl ändå få säga.
En walk and talk.
En walk and talk. Och det är kanske en dum fråga, men hur viktigt är det med ett bra bollplank för en partiledare?
Helt avgörande. Jag tänker att det tydligaste exemplet är väl att ta ett exempel där det inte riktigt funkar. Då ska vi säga att Simona Moomsson är uppenbarligen en partiledare som inte har särskilt bra rådgivare. Som inte har... Nu tänker man väl att det handlar mer om att de inte har erfarenheten och de långa perspektiven och att det är därför som det fallerar, att man tar konstiga politiska beslut som inte riktigt fungerar och inte landar någonstans. Men det är ju helt avgörande i alla situationer egentligen att man har personer runt omkring sig som man litar på och som man litar på deras omdöme.
Och kanske också som kan vara djävulens advokat, tänker jag. Alltså någon som vågar säga nej i känsliga lägen, någon som vågar vara ärlig, någon som inte bara håller med för sakens skull, någon som inte bara håller med för att de står på lönelistan.
Alltså nej-sägare är ju jätteviktiga i alla sammanhang i livet, tänker jag. Men i politiken framför allt. Och jag tycker att man märker ibland när partiledare inte har nej-sägare runt omkring sig.
Hur märker man det?
Ja, men att det landar fel och att man fortsätter in på fel väg. Att även om det kommer upp idéer så är det ingen som säger så här, nej, det kan vi inte göra. Simona Moomsson är ju lite ett sånt exempel just nu, men vi har ju haft några tillfällen, tycker jag, där till exempel Magdalena Andersson helt uppenbarligen inte har haft nej-sägare eller som liksom inte har haft någon som har riktat om partiet. Alltså just det här med att man nu är i en situation där man tänker att hon är liksom den stora motorn i en valrörelse där hon tappar nu då i förtroende till exempel. Och kanske inte är det dragplåstret man har tänkt att hon var. Där någonstans skulle ju också någon ha varit så här, nej, vet du vad, vi kan inte bara satsa på dig. Nu tror inte jag att det 100% är hon som har kommit med idén, utan jag tror att det är liksom, när jag pratar om henne så pratar jag egentligen om kretsen runt omkring henne. Men någonstans där i närheten av den kretsen hade de ju behövt ha en nej-sägare, någon som var lite djävulens advokat. Och det blir ju svagare när man inte har det. Och sen så tror jag i sig inte, jag tror inte partiledare gillar jättemycket att ha nej-sägare runt omkring sig.
Nej, men det är klart att de inte gör.
Det är inte riktigt den typen av personlighet de har.
Nej, och det är därför, precis just därför de behöver starka nej-sägare. Som ändå står där och är besvärliga. Men det hänger ju precis på att man måste lita på den här personen då, så att man kan ta deras råd på allvar. Bara flika in angående Magdalena Andersson, att hon hade behövt någon i förra valrörelsen som sa, nu har du sagt det här med att vända på stenar 3 gånger för mycket. Nu säger du aldrig det mer. Det tycker jag är ett jättebra exempel på när hon hade behövt en rådgivare faktiskt.
Ja, men vet du vad?
Stryk den här skiten ur manus nu, Magdalena.
Det de sa var ju att vanliga människor inte lyssna lika mycket på politik och partiledare som vi gör. Vi har ju ändå, alla journalister tror jag, har ju konfronterat dem med det. Man kan inte bara sluta säga detta. Och då var ju alltid svaret, nej, men vanliga människor har bara hört det kanske 1 eller 2 gånger. Och det är det som krävs för att det ska sätta sig.
Nej, dålig ursäkt.
Alltså, det känns som att vi har fortfarande PTSD efter det här.
Det är klart vi har.
Det finns ju människor som har det. Det var lite skämtsamt sagt. Men alltså, det är ju verkligen någonting som... Jag ger lite så här kallkår längs med ryggraden.
Men såklart, man får inte hålla på och repetera sig. Jag tittar nu också på Simona Moomsson och hennes uttryck bete dig, bilda dig och bry dig. Som de också har tjatat för mycket om. Så att det blir till slut lite som en fars.
Ja.
Det fyller liksom inte den funktionen som de tänker att den ska fylla.
Men jag måste säga att det här med stenarna, det gav ju ändå... Resultatet var ju ändå kanske en av de roligaste mothändelserna i förra valrörelsen. Mm-hmm. Och det var ju att Jimmie Åkesson släpade med sig 100 låtsasstenar till Almedalen från SVTs kostymförråd. Du vet, sådana här typ Ronja Rövardotterstenar i frigolit.
Åh, mysigt.
Det var i och för sig väldigt roligt, det måste jag säga.
Men precis, det ger, de ju upp, det? Ja, det ger ju sådana här saker ger bara upphov till att någon annan humor. Slänger det i
ansiktet. Ingen dött av.
Nej, nej, sure. men en sak som jag tänker på när det gäller just vem man ska lyssna på, det är att man blir väl lätt ganska paranoid som makthavare och som högt uppsatt politiker. Till exempel med tanke på att man vet hur hett rubrikstoff man är, hur lätt skandaler kan brisera. Jag hade ju gått runt och lyft på alla telefoner och alla böcker och stenar och tänkt, här sitter en dold mikrofon.
Har du det?
Ja. Och hur vet jag att min närmaste medarbetare inte kommer skriva en tell-all-bok om mig sen efter mina 4 år som finansminister eller vad det kan vara?
Det vet man
jag hade varit livrädd.
Det är, i politiken är det ju så här att du vet aldrig egentligen vilka som är dina vänner på riktigt. Nej, men det är ju på det sättet är det ju en obehaglig sfär. Det är en obehaglig sfär för att om man har hela sitt liv i politiken, då har du ju egentligen ingen som du alltid kan lita på. Oavsett vad som händer.
Det kan komma en kniv i ryggen när som helst.
Det kan göra det. Sen så tror jag att de vet ju om att det är så här. Och sen så kan ju tilliten vara större eller mindre. Och det kan finnas olika starka incitament att sätta kniven i ryggen på varandra. Självklart, och beroende på var man befinner sig. Om man liksom kämpar om samma partiledarposition eller samma riksdagsplats eller samma ministerpost. Då blir det ju värre. Men då finns det ju ändå en medvetenhet om att det skulle kunna ske. Att den här personen inte är din vän. Även om ni har en nära relation så är den här personen din konkurrent. Och det tror jag att de är väldigt medvetna om. Sen är det klart att det är väldigt viktigt att ha en krets av personer runt omkring sig som man litar på mycket. Och jag tror egentligen
så mycket det går i alla fall.
Så
då.
Mycket det går. Och därför tror jag inte heller att det 100% handlar om tillit. Utan det handlar också om omdöme. Alltså man måste lita på de här personernas omdöme. Att det de säger kommer att vara bra för partiet. Eller för dig. Så jag tror att alla liksom är medvetna om att tilliten är aldrig, den slår aldrig i 100%.
Den är lite bristfällig.
Sen är det ju olika i olika partier. Vissa partier har ju mycket starkare kultur av läckor. Så i vissa partier så vet ju de som är med i det här partiet att det här går inte, det går inte att lita på någon medarbetare 100%. Liberalerna är väl ett utmärkt exempel där de liksom läcker som såll hela tiden. Har alltid gjort det.
Ett litet durkslag.
När det går dåligt läcker det ännu mer. Sossarna är väl ett parti som är lite tvärtom. De läcker så där. När det går dåligt slutar de sig. Moderaterna läcker ju också. De läcker ju framförallt om det går dåligt också. Då kommer knivarna fram ganska hårt i Moderaterna. Så att det är ju lite olika partikulturer. Men man måste ju alltid tänka sig att människor kan läcka.
Det måste ju skapa gäng som går runt med teflonryggar då. Det kräver ju en viss typ av person för att våga ändå kasta sig ut och tänka att nu står jag här och jag tar all hetta och jag måste lita på de här människorna. Då måste man ha en lite mer extra teflonstärkt rygg faktiskt.
Ja, det tror
för
jag.
Att orka.
Det tror jag absolut att politiker har. Men nu går vi in i min livsfilosofi som jag brukar bli, de folk brukar säga att den är lite sorglig, men jag skulle ändå säga att den är väldigt nyttig. Och det är ju att ha inte så höga förväntningar så blir du inte besviken. Och jag tror att väldigt mycket i politiken handlar ju om det. Om du vet om att en kniv kan komma i ryggen så blir du ju inte heller besviken. Det är klart att människor har blivit besvikna över åren när någon man litar på har läckt eller gjort någonting för att utmanövrera dig och sådär. Men jag tror ändå att de går omkring och tänker att de är medvetna om att det skulle kunna hända. Då blir man ju inte lika överraskad och inte lika besviken.
Man blir lite bitter och lite cynisk.
Cynisk, tror jag, cynisk. Absolut. Mm. Bitterheten, tänker jag ändå, är ett undantagsfall.
Mm-hmm.
Det finns ju självklart bittra politiker, det är väl de som skriver böckerna då. De som tar det ett steg längre. De som behöver lägga 6 månader för att verkligen fördjupa sig i vad det var som hände och sen så skriva en bok om det.
Just det. Som har antecknat varje sak, varje möte, varje dag.
Som vid något tillfälle har insett här, jag behöver börja ta anteckningar.
Sen
så finns ju politiker som gör det alltid, till exempel. Jag har för mig väl att Jens Stoltenberg, när han skrev sin bok, också var baserat på anteckningar, att han antecknar hela tiden för att som någon slags tidsdokument. Så det är inte bara säkert att man antecknar för att vara paranoid.
Det är väl säkert jättebra av många anledningar att man antecknar saker som händer när man är en högt uppsatt politiker. Men My, om vi ska gå in då på våra partiledare. Vi har ju 8 stycken, nej vi har ju 9 om vi ska ha med båda språkrören. De är 9 personer. Och det kommer ta lång tid om vi går igenom alla, så jag tänker att vi kan väl åtminstone börja med de tre som leder Sveriges klart största partier. Och då får vi väl börja med statsminister Ulf Kristersson. Vem stöttar han sig mot? I svåra lägen eller bara i allmänhet när han ska fatta beslut?
Ulf Kristersson har en statssekreterare som heter Johan Stewart som har jobbat med honom i stort sett hela sitt, alltså Johan Stewarts vuxna liv i alla fall. Inte Ulf Kristersson är ju äldre så inte hela hans vuxna liv.
Honom ser man inte så mycket av.
Om man vet vad man ska titta så gör man det.
Ja,
för okay. Han är nästan alltid med.
Vad gör han? Bär han grejer? Står
vid
sidan om och tittar?
Han står vid sidan om och tittar. Mm. Pratar med journalister ibland.
För han anteckningar?
Det
är i sin bok.
Det hoppas jag verkligen att han gör. Han har ju varit involverad i väldigt mycket av det som har hänt de senaste åren. Bland annat så har han varit väldigt involverad i det här som var Henrik Landerholm-affären. En annan nära person till Ulf Kristersson som han då har behövt göra sig av med.
Mm. Som han i och för sig kanske ringer fortfarande när han ska fatta olika
inte.
Beslut.
Nej, det vet man inte. Efter det här Landerholm-affären så var han ju så tydlig med att säga att så himla nära vänner var de ändå inte. Vilket ju var lite
deppigt
med tanke på alla intervjuer de har pratat om att de har umgåtts sedan liksom mellanstadiet.
Nästan lite synd tyckte jag att han behövde känna att han behövde göra det. Men den här Johan Stewart är ingen utpräglad vän. Han är ändå anställd för att han ska ta hand om Ulf Kristersson, eller?
Alltså det i politiken tror jag ändå att det är väldigt en gråskala vad som är en vän och vad som är en medarbetare. Eftersom det är ju mycket bygger på att man måste ha den här tilliten till varandra och att man också går igenom, tillbringar jättemycket tid tillsammans och går igenom många svåra saker tillsammans. Många svåra beslut, kriser, alltså jättemycket olika saker. Så att jag tror att man kan bli ganska sammansvetsade.
Mm.
En annan rådgivare som Ulf Kristersson ju lutar sig mot är en annan statssekreterare. Han brukar det verkar som att han sätter sina rådgivare där som på sina statssekreterarpositioner. Det är ju Johan Jakobsson, för detta folkpartistisk partisekreterare. Mest känd som folkpartisten som involverade den här dataintrångsskandalen på 00-talet.
Mm-hmm.
Han är också statssekreterare nu med liksom ansvar för någon slags...
Och moderat uppenbarligen.
Tror man väl. Och har någon slags ansvar för långa strategier. Jag tror att det här är också en person som Ulf Kristersson lyssnar väldigt mycket på. Sen om man ska prata om personliga rådgivare. Då han brukar, har ju sagt i många år att det är hans fru Birgitta Ed. Jag skulle säga att det är nog ingenting vi kommer att höra honom säga alls på länge. Jag tror knappt vi kommer att se henne i valrörelsen.
Oj, vad intressant.
Ja, men efter det här, den här mandatperioden, nästan de flesta skandaler som har dykt upp runt Ulf Kristersson har ju på något sätt varit kopplat till henne.
Mm, det är verkligen sant.
Vi pratar om de här stora notorna för inredning i Sagerska palatset. Mm. Nu pratar vi om de här hönsen som Expressen avslöjade
i helgen
på Harpsund.
Hon ville så viktigt att ha en hönsgård.
Hon ville
var
ha höns.
Så ihärdig.
Hon ville 5 eller 6 veckor om året syssla med höns. Så just då... byggde man en hönsgård, tillfällig hönsgård som man sen tog ned.
Och fakturan var inte betald
missat
av paret,
nej,
utan det fick skattebetalarna stå för. Nu ska de betala det givetvis.
Nej,
och sen var det ju diskussioner om hennes, huruvida hon skulle ha på sig sin prästutstyrsel eller inte i offentliga sammanhang. Det var ju en diskussion, en debatt som florerade.
Ja, men det tänker jag är mindre viktigt.
Ja, jag bara säger att lyftes hon ju upp igen i någon slags...
På ett negativt sätt.
Ja, precis.
Jag tycker det är inte lika problematiskt som att hon har köpt in knäckebrödskonst för 15 000 eller liksom tillbringat jättemycket tid och massa tjänstemäns tid att hitta rätt matta till Sagerska palatset. En plats där hon ju för övrigt egentligen inte bor, utan hon bor ju i Strängnäs, i huset som de har i Strängnäs.
Det var någonting med hennes syster också och systerns stiftelse för inte så länge sedan.
Precis, det avser det Aftonbladet också. Och det här är ju en belastning för en politiker. Och det är ju en jättestor belastning för en statsminister som Ulf Kristersson är.
Mm.
Att man har en partner då som uppenbarligen mest skapar negativa rubriker och som visar på dåligt omdöme kopplat till hans position.
Men så Stefan Löfven älskade ju att ta med sig Ulla överallt och han förlorade väl inte på det, tänker jag. Hur ska man veta om ens partner kommer att bli en belastning eller en tillgång?
Ja, man måste väl lite ha ögonen på vad ens partner gör.
Mm.
För att min starka känsla är väl egentligen att Ulf Kristersson inte alls har haft ögonen på vad Birgitta Ed gör, vad hon
Nej.
Sysslar med.
Nej.
Han har ju sysslat
hon
med
har
sitt.
Haft sina agendor.
Och hon har gjort det här andra.
Så man kan ha en partner strösslet. Som man litar på, men man ska kasta ett extra öga.
Ja, som jag uppfattade har hon ju varit en av hans närmaste rådgivare över åren. Ändå. Någon som han litar på och som han litar på har gott omdöme. Sen skulle de här sista 4 åren men kanske peka på att hon inte alls verkar ha särskilt gott omdöme.
Det är ganska hårda ord tycker jag.
Ja, men jag menar det är ju det när man hanterar ett ämbete på det här sättet som hon har gjort. Då har man ju inte ett gott omdöme. Hon borde ju ändå förstå hur det här speglar tillbaka på absolut. Honom. Alltså det, jag hade ju varit vansinnigt arg om jag var han.
Det kanske han är.
Ja, det vet vi inte. Och liksom, det är väl också en privat angelägenhet på ett sätt. Men det här med att man får en förtroendekris på grund av vad ens partner gör. Och det är ju sjukt irriterande. Jag skulle säga att det är väl irriterande för alla människor.
Mm, om man
har en partner som gör det sämre för dig. Eller gör att du hamnar i trubbel på olika sätt. Så att det kommer vi nog inte höra att han har henne som en nära rådgivare.
Socialdemokraternas Magdalena Andersson då? Vem lyssnar hon på?
Ja, men hon har ju ett gäng omkring sig på sitt kansli. Vi vet ju att hon lyssnar väldigt mycket på sin valledare, Gösta Brunander. Han har ju arbetat med henne i många år också.
Som har ett lite äldre namn men som är ganska ung. Det är
absolut.
Liksom min spaning kring
absolut.
Gösta.
Mm. En annan spaning var ju att hon la upp en bild i sociala medier när hon var barn och att de ser exakt likadana ut.
Nej.
Och visst, man kan ju verkligen gilla att umgås med människor som ser exakt ut som en själv.
Kaka söker make.
Ja, igenkänning. Mm. Men sen så vet jag också att hon gillar att lyssna på de föredettingarna.
Jaha.
Det har hon ju pratat om själv, att hon har liksom kontakt med Göran Persson som gamla finansministrarna. Det är väl där hon har sin trygghet.
Mm-hmm. Logiskt på ett sätt.
Ja, och att Per Nuder också är en hennes närmsta rådgivare som hon lyssnar på och ber om råd.
På tal om folk som skriver böcker, den bästa titeln någonsin har ju Per Nuder haft på sin bok. Stolt men inte nöjd.
Den är otrolig.
Ett uttryck jag använder mig av. Kanske en gång per vecka.
Ja, det är nästan varje dag.
Vilken legacy Per Nuder har skänkt oss.
Verkligen.
Men vad kan de här gamla finansministrarna och i Göran Perssons fall även statsminister, vad kan de ge Magdalena Andersson?
Jag gissar de långa linjerna. När man tar beslut, vad får det för konsekvenser och hur hanterar man det? Och för det här är ju då ett exempel på någon som har rådgivare utanför partiet. För det har ju partiledare också självklart. Att de kanske har någon annan person som de går till. Det finns ju en ganska stark tradition inom politiken att man har kontakt med de som har kommit före dig. Alltså om man är partiledare eller statsminister så alltså har man kontakt med gamla partiledare eller gamla statsminister.
Det är en ganska vacker tradition tycker jag.
Jag tycker det är en väldigt fin tradition. Det går ju cykler och då tänker jag att det är bra att ha den här kopplingen även bakåt.
Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson då?
Han har ju en brokig historia ändå, eller en historia som har förändrats. Alltså, Sverigedemokraterna är ju ett parti där tilliten har varit låg.
Mm-hmm.
Alltså fram till bara några år sedan så spelade ju alla Sverigedemokrater in alla möten. De spelade liksom in allting, filmade allting, bandade allting.
På tal om det jag sa om var paranoid.
Ja, och det finns ju människor som sitter på helt galna arkiv, skulle jag gissa, av inspelningar, av saker som har hänt. Nej, utan det här är väl bara att man har leverage, alltså att man ska ha hållhakar på varandra ifall någonting skulle hända.
Jag förstår precis. Mm.
Sen säger inte jag att det inte händer i andra partier, det vet jag att det gör också.
Men här har det verkligen varit en del av kulturen.
Verkligen.
Är det så fortfarande då?
Jag tror inte det. Alltså de har ju blivit mycket mer professionella och med det så kommer ju också dels att man inte behöver ha de här stenhårda liksom, lojalitetspakterna och också då att man kan vara lite mer flexibel tror jag i hur relationen är.
Jag såg ju ett klipp från en av mina favorittidningar Dagen där de hade gjort sådana här sociala medieklipp med de olika partiledarna och då frågade de Jimmy Åkesson just om huruvida han kunde lita på folk, om han kände att han hade tillit. Och då sa han att han hade blivit bättre på det med åren. Så det är ju precis exakt det du sa nu.
Ja. Det känns också lite sorgligt.
Ja, men alltså, ska man vara så där högt uppsatt i politiken och kämpa på som han har gjort i extrem motvind i väldigt många år, så tänker jag att det blir väl en del av ens personlighet till slut. Men vem litar han på nu?
Ja, men jag tänker att det här finns en liten resa som jag tänkte dra lite snabbt. För att det börjar med de fyras gäng.
I Lund.
Inte bara i Lund, utan det går ju också långt in i politiken. I många år så är de ju väldigt dominerande och litar i så sätt bara på varandra. Det är ju Jimmy Åkesson, Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Björn Söder. Björn Söder blev avknoppad ganska snabbt. De kom in i riksdagen. Men de andra tre, alltså Karlsson, Åkesson och Jomshof, de har ju ändå haft en stålklo kring det här partiet fram tills nutid ändå. Och där har det ju varit väldigt, alltså de har ju haft såna starka band till varandra, och jag tror att en anledning till att det behövde vara så är ju för att tilliten i partiet har varit väldigt låg. Sen har det kommit in lite nya folk, och den senaste mandatperioden har väl egentligen varit den som har varit mest definierande annorlunda.
Många namn som ju har fått starka positioner och gjort sig lite mer av namn också, även för andra människor utanför Sverigedemokraterna. Ja. Henrik Winge tänker jag på.
Precis, men samtidigt så vet jag om att det fortfarande finns det ju en kärna av människor som i stort sett har mandat att säga inte vad som helst, det är ju en överdrift, men de har ju mandat att ta beslut i det här partiet, och det är ju lite så man definierar ju vilka som har tillit i det här partiet, vilka kan säga någonting och det är automatiskt ett beslut.
Jimmy Åkesson kan säga toppstyrt, med andra.
Extremt toppstyrt. Jimmy Åkesson kan ju säga vad som helst på partiet, bara ah, nu är det så här vi tycker. Så att det är ju, men det finns några till i partiet, och det handlar ju om vilka Jimmy Åkesson litar på. Gustav Gellerbrandt är ju en spelare lite mer i kulisserna. Han är ju deras liksom topptjänsteman i deras samordningskansliet, som ju tillsammans med regeringen tar fram politiken. Han är ju ganska ny i partiet, och det har ju varit lite så här friktion kring att han har kommit in från sidan och fått jättestort förtroende.
Mm. Det uppskattas inte helt.
Nej,
hållet,
för att här är ju ett parti där man förtjänar sitt förtroende över många år och hårt arbete. Och det har han inte riktigt gjort på samma sätt. Nu ska vi säga i toppen är det väl Gellerbrandt också en dag. Henrik Winge, som du var inne på, som är vice partiordförande. Linus Bylund, som är Jimmy Åkessons närmsta person.
Man ser ofta honom.
Han är alltid
Jimmy
med.
Åkesson är
och
någonstans.
Mattias Bäckström Johansson, som är partisekreterare.
Men hur är det med Rebecka Fallenqvist?
Ja, hon är eventansvarig ju. Hon är ju tillsammans.
Hon är lite trådar i bakgrunden.
Alltså hon är ju tillsammans med Mattias Bäckström Johansson. De har ju ett barn tillsammans. Och jag tror ju inte att, efter alla de här kontroverserna, så tror ju inte jag att, alltså hon är inte helt okontroversiell i partiet heller.
Nej.
Nu är hon ju då deras eventplanerare.
Men hon är inte the Jimmy Whisperer.
Nej.
Nej.
Det tror jag absolut inte.
Nej.
Utan, och det tror inte jag kvinnor kan bli när vi är här inne igen.
I Sverigedemokraterna.
I den här tassemarken.
Nej,
jag tror att det är väldigt svårt faktiskt. Och det handlar väl egentligen inte om kön på det sättet, utan det handlar, tror jag, mer om att det tar otroligt lång tid att bli en sån person. Och det finns inga kvinnor i det här partiet som varit med tillräckligt länge för att ha nått en sån position.
Det finns inga kvinnor i det fyras gäng.
Exakt,
det
och det, under väldigt lång tid har det ju inte funnits några kvinnor i toppen, förutom partners till de som har funnits i toppen. Och de har ju ändå bytts ut med jämna mellanrum. Så att det tror jag inte, nej. Det finns liksom ingen sån person.
Du, det här att Stefan Löfven tydde sig så mycket till sin fru Ulla och att det liksom blev en grej. Det verkar ju ha funkat väldigt bra för honom. Men vilken är den sämsta rådgivaren en partiledare kan ha?
Ja, men det är väl egentligen om man har en partner som är dålig på att ge goda råd. Eller som i Ulf Kristerssons fall just nu, skapar
rubriker.
Problem och rubriker för en. Alltså, för att det är ju en person som man egentligen inte behöver ha i rampljuset. Om man inte vill och tycker att de förstärker dig. Jag höll på att säga varumärke, det lät så cyniskt. Men att de inte förstärker dina positiva egenskaper, skulle jag med säga. Vilket Stefan Löfven ju tyckte, för att han uppfattade jag det som, tyckte att han själv inte var en särskilt kanske social person, och att hon förstärkte vissa egenskaper hos honom som en liksom mer utåtriktad social världsvan person. Att de hade olika egenskaper där.
Men om man är en anställd rådgivare då, vilken är den viktigaste egenskapen man ska ha då?
Kompetens.
Kompetens. Tänk va? Att det var så lätt.
Nu har vi inte pratat om det på hela det här avsnittet.
Nej, det har vi
jag
inte.
Bara tänker att det bara utgår jag från att när vi är i toppolitiken på det här sättet så är det väldigt smarta, drivna, strategiska, intelligenta, intellektuella personer vi pratar om.
Och så får de inte säga ja hela tiden. Det har vi också konstaterat.
Helst inte.
Ärliga.
Inte 100%.
97.
Jag menar inte att man ska ljuga. Jag menar bara att i politiken, precis som i livet, måste man inte berätta allting för varandra.
Nej.
Jag tror inte det tjänar...
Men det du vet kan du vara ärlig kring.
Precis. Jag tror inte det tjänar en partiledare att veta till exempel alla negativa saker som sägs eller som diskuteras eller som är på väg eller liksom trender eller tendenser. Jag tror mer på då att man kanske kan hålla inne på det.
Men om du
precis som i hela livet, viss kritik kan man hålla inne med.
Men om du som partiledare ställer en fråga till din närmsta rådgivare. Vad tycker du om det här? Vad tycker du om det jag gjorde? Vad tycker du om det jag sa? Och vad tycker du om det jag ska göra framåt? Då vill man väl ha 100% ärlighet i alla fall. Det är väl det minsta man kan kräva.
Där tror jag det handlar om personlighet. Alltså vilka kan ha bara en stenhård feedback? Och vilka behöver ha det mer lite inlindat? Och sen så tror jag också att det finns ju självklart... Alltså de är ju också bara människor. Det är självklart att de också kanske vill ha feedback. Ja, det vill de ju alla ha. Men att de också får en feedback på att det de gjorde blev okej fast det inte kändes så bra. Det är väl där som en bra rådgivare då ska kunna balansera egentligen. Och nu pratar jag då kanske lite mer om rådgivare man träffar varje dag, alltså de som de har närmast sig. Statssekreterare, presssekreterare, presschefer, stabschefer. Alltså det kan ju vara på olika positioner, men rollen kan ju vara densamma i mötet mellan partiledaren och den här personen.
Nu hann vi ju inte prata om så många My eftersom vi babblar så mycket annat. Men vill du bara säga något kort om någon till som vi inte tog upp? Någon partiledare? Vem lyssnar de på?
Jag vill nog tillägga någonting om Miljöpartiet. För att där är det, som jag uppfattade, liksom en helt annan struktur.
Mm-hmm, såklart. Det ska alltid vara och speciella.
Och att det liksom är mycket mer då är en fråga om laget. Och att vi vet ju om att det inte alltid fungerar. Hela den här debaclet kring Märta Stenevi och liksom det toxiska ledarskapet som man då kom fram till att det var i efterhand handlade om otydliga maktstrukturer. Och att man inte visste vem som hade vilka roller och att man inte visste vem man skulle lyssna på, vem som bestämde.
Vem som skulle få information när.
Att det liksom mer är som ett sånt här en damm av grodyngel som man simmar igenom istället för att man liksom vet ungefär vad det är man håller på med. Det bara glider av på olika sätt. Så där tror jag att man har kanske styrt upp det lite mer, men att där finns en otydligare ett sånt upplägg. Där man liksom ska lyssna på så många personer och kanske inte bara liksom tillåts att fokusera på att man har vissa enstaka rådgivare som man verkligen litar på och förlitar sig på.
Och då är det ju så viktigt att de här två språkrören har kemi och litar på varandra. Och det är ju det vi har uppfattat att de just nu faktiskt gör. Och att det kanske är en av delarna till att Miljöpartiet just nu har ganska stora framgångar. Att de har ett fungerande radarpar.
Precis, för de har ju ändå, precis som du säger, varandra. Och där tror jag att de har liksom den viktigaste relationen. Och det blir väldigt mycket viktigare då när man har lite mer hela havet stormar i den övriga organisationen.
Ja men kul för dem. Kul för Daniel Heldén och Amanda Lind. Vi måste avsluta poddandet för idag. Vi hörs ju igen på torsdag. Och då, My, så ska vi ha fått den stora partisympatiundersökningen från SCB, eller hur?
Ja.
Det blir så spännande. Jag tror att det kommer att bli rafflande läsning.
Vi hoppas det.
Det är min spådom.
Det kan, alltså det, tyvärr är det ju oftare som man blir besviken.
Nej, nu ska vi inte vara såna.
Nej, jag är jätteexalterad av det här.
Bra.
Mer exalterad än vad som är rimligt.
Såklart vi. Vi hörs då. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.